tillbaka. Filmpodden Håller den, som är er nya favoritfilmpodd som är Patreon-exklusiv, är tillbaka till Martin Soneby. Här är Erik Broström.
Hej!
Här är Ola Aurell.
Hej!
Här är Jonas Strandberg.
Hallå.
Och här är Fanny Agazzi.
Ja.
Vi är fulltaliga för första gången på några avsnitt.
Ja.
Det känns bra.
Nice.
Bra start.
Mm.
Nyårslöftet var alla ska vara fulltaliga.
Ja, och vi har våra nya grej nu som betyder att vi säger vilken film vi ska titta på nästa gång.
Just det.
Så lyssnarna får chansen att se den. För då får man ju ut mycket mer av podden.
Verkligen.
Så förra avsnittet sa vi att nästa film blir Analyze This med Robert De Niro och Billy Crystal från 1999.
Ja.
Vad tyckte ni? Det är det vi ska, det är det som hela podden är. Ja, tack för idag då. Vad hade ni för när ni var så här, okej, nu ska jag se den. Vad tänkte ni innan ni satte på den?
Jag har ju sett den här så jävla många gånger.
Jaha, du har det?
Så det är en film som jag liksom många filmer vi avverkar kommer vara sådana som jag mer eller mindre kan utan till.
Är det någon film du har sett bara en gång?
Typ som vi har sett.
Nej, men, ja, men det verkar som att du har sett alla filmer 9 gånger på bio.
Ja, exakt. Nej, vi får väl låta det vara undantagen som kommer. Jag vet inte, det är ju massa filmer jag sett en gång. Men jag vet inte om vi kommer prata om dem. Vi får väl se. Okay. Men, så jag visste ungefär vad jag skulle ge mig in i.
Ja.
Men det var länge sedan jag såg den.
Ja. Mm. Hur många år?
Oj, det kan nog säkert vara 10 år sedan jag såg den.
Ja, ja. Okej. Okay. Ola då?
Jag tror inte att jag har inte sett hela innan. Nej. Jag började se den i någon sån här research inför någon improv-föreställning sent 00-tal kanske.
Med maffia-tema?
Ja, vi skulle spela en maffia-grej. Så då kollade jag lite på den och så kollade jag lite på Sopranos och lite annat sånt där. För att få maffia-klischéer helt
enkelt. Ja. Okay, ja.
Och det här är ju perfekta filmer för det.
Ja.
Nackdelen är väl att de redan driver med dem. Så att om man ska plocka dem rakt av så vill man ju ha de raka klischéerna. Liksom. Inte twisten på dem. Men nej, det är absolut, det är mycket maffia. Klischéfilm.
Ja. Jonas?
För mig flyter den ihop med uppföljaren lite.
Ja, just det.
De kommer med några års mellanrum så.
Just det.
Men i en formativ ålder. Liksom.
Ja.
Såg den nog inte för, alltså, sist när jag var kanske 12 eller någonting. Så det var väldigt, väldigt länge sedan.
Mm.
Minst den som var rolig. Mm. Men också att det var kul att han gjorde en skojfilm lite.
Mm. Ja, exakt. Ja, vi kan komma till det. Fanny, du har sett den men inte 9 gånger kanske.
Nej, jag minns den inte som så här wow, vad roligt så, utan mer lite så här puttrig.
Mm.
Ja, så ja.
Men är det inte ofta som Billy Crystal när han är inblandad? Det är väl inte att man skrattar med magen åt den. Jag har nog gjort det nu.
Nej, jag upplever han är så här 76% charmig.
Ja,
24% gapskratt.
Jag tycker han är en skådespelare som det lyser igenom att han är ståuppare. Att mycket av hans dialog är väldigt så här stand-upig. Även när han säger andras. Jag tror han får mycket utrymme. När Harry träffade Sally till exempel så Rob Reiner gav honom väldigt mycket utrymme till att improvisera och så. Och jag tror att han bakar in sina, liksom, sin humor i mycket av sina karaktärer.
Är han gammal ståuppare? Det visste inte jag.
Jo, men det är jag ganska säker på att han är. Han kommer inte från mitt läger i alla fall.
Improv.
Okay. Jag vet att jag sett någon föreställning, ståuppföreställning i alla fall.
Ja. Han har säkert gjort improv, men jag tror att han hade mer en karriär av... Han blev ju upptäckt ganska tidigt. Han gjorde ju Rob Reiners film i... Han är ju en mimartist som drar en liten standardprutin i Spinal Tap. Han står i köket och så har han typ någon liten dialog med någon om deras jobb och att det är så dumt. Liksom. Det är hans första liksom, guldkorn.
Men är det var någon så här hemmafest i Spinal Tap.
Det är kanske en hemmafest, så är det.
Mm. Ja, fan, jag minns en mimare, jag minns inte att det var att Billy Crystal var med.
Men det är Billy Crystal som står och pratar.
Okay.
Ja.
Men det känns som det finns ett gäng filmer lite som Billy Crystals filmer som de ska kanske vara lite roliga, men på ett så här smart DN-roligt sätt.
Ah.
Alltså inte så, så att någon skrattar så de börjar gråta och får inte vara inte de här primala reaktioner utan det är mer
ja, men det är lite Woody Allen, inte hela paketet med delar av det
tidigare grejer
av liksom, om Jim Carrey är på ena sidan då är han längst bort på andra, eller?
Ja, verkligen så.
Ja, men jag tror att det är en sån som DN-människor, både de som jobbar där och de som gillar DN. Mm. De kan utan problem, utan att skämmas, droppa Billy Crystals namn för att vara så här, det här är bra humor.
Lite mer sofistikerat. Ja. Särskilt de här som började recensera och inte tycka om Jim Carrey. Jag lovar att de var så här, tacka vet jag Billy Crystal.
Ja, precis.
Det är fyndigt, det är intelligent. Ja. Jag tycker om att se honom. Ja,
han är en intellektuell jude från New York. Och det är något av det bästa. Jag gillar
det är jag också.
Jag älskar New York Jewish. Alltså det finns ju inget bättre. Men när man koketerar med att man gillar det.
Det är inte det roligaste som finns.
Nej, men
det kan ju vara trevligt att titta på filmer gjorda av sådana personer.
What do you mean those people?
I mean your people.
Chosen people.
Nej, men du fattar vad jag menar. Man gillar Billy Crystal, men man är inte så förtjust i Billy Crystal-fans.
Nej.
Bra, då är vi överens om det. Jag gillar Billy Crystal också, men jag håller med dig, Jonas. Han är ju inte gapskrattig.
Nej.
Men det är väldigt trevligt.
Alltså, det är inte dåligt för det.
Nej.
Alltså, älskar när med Sally och den.
Jag minns att jag var i USA och skulle gå på bio och jag valde mellan Crimson Tide, tror jag den hette, en ubåtsfilm med Denzel Washington.
Och Gene Hackman.
Ja, just det.
T.D. Bruckheimer.
Och en charmig komedi med Billy Crystal när han spelade en NBA-domare. Jag vet inte, den var väl väldigt bortglömd. Och det var lite så här, det var lite förhållande, det var lite så här, du vet, svärfar, hela den biten och sånt där, och lite nevroser, som så här, allting, hela Billy Crystal-paketet.
Men du valde Billy Crystal?
Jag valde Billy Crystal, mycket för att så här, det är en komedi, och jag blev lockad av att han spelade NBA-domare. Jag tyckte det var en kul hook.
Det låter som att du valde rätt.
Nej, jag minns scenen inte som bra när jag gick ut
men
från bio.
Crimson Tide, är det en film vi minns kollektivt som en bra film?
Ja, det är så jävla. Faster. We need to launch. We can't launch until we know that the message has been confirmed. You motherfucker!
Jag såg den i efterhand och var så här, fan, jag gjorde fel val. När man är på restaurang och man tittar på den andra som har beställt dem, mycket godare. Fan också!
Men det låter lite mer som en biofilm kanske. Även om man nu båt kammarspelet där, snark, men jag menar mer action är ju fortfarande bio än...
Jag tycker Denzel Washington med mycket tråkiga filmer. Det är en varningsklocka för mig att det är Denzel Washington.
Oj,
han kastas en viss typ av roller som jag oftast inte vill se.
Väldigt auktoritära karaktärer.
Ja, ofta. Men man ska känna sympati för någon som man inte bryr sig om ofta.
Jag trodde man skulle känna sig lite kåt bara.
Det här är 1993, så han har inte uppnått den...
Men jag tror inte han spelar så sexiga roller faktiskt heller. Jag tror han är en sån som inte tar av sig på överkroppen skådis, liksom. Han är lite sådär, han är lite...
Nej, han behöver inte.
Nej, men han är inte så... Han är inte så sexig. Man kan ju gilla det, typ som att Hitchcock tror att man gillar väldigt svala kvinnor som inte... Att det ska vara sexigt. Och sen så många tycker väl att nej, men det är inte så sexigt. Det är ju sexigt att de är sexiga. Men jag vet inte. Jag bara slänger ut saker nu. Men jag uppfattar inte att han spelar
det,
mycket på
det
sex
jag
heller.
Det jag
tar
med mig
liksom.
Från det här samtalet är att din mamma var ganska varm. Kul. Låt oss gå vidare.
Nej, jag vill hävda att Denzel Washington är en av våra generations bästa filmskådespelare.
Uppfattar honom också som en sexy skådespelare?
Alltså,
spelar
jag,
mycket på sex.
Nej, men det är inte jag rätt person att bedöma.
Nej.
Men var jag liksom attraherad av män, då tror jag att Denzel Washington, alltså absolut.
Han skulle nog få mig att tuta. Ja,
men han är ingen instegsman om jag ska börja ligga med män. Han är för mycket man.
Vem är inkörsporten?
Billy Crystal.
Han skulle vara gentle, jag skulle
kunna hantera Billy Crystal.
Jag skulle känna mig otrygg med Billy Crystal. Jag vet att någon ska ha koll på läget och det är inte Billy Crystal. Det skulle vara...
Jag håller med dig, men jag är också rädd att det ska göra ont för att det är första gången jag ligger med en man och då vill man inte ha någon som Denzel Washington.
Men du menar att du vill ha någon som är rädd för att det ska göra ont, som att han också är rädd för...
Menar så här, när man är rädd för spindlar så ska man tänka så här, spindeln är lika rädd den.
Okay.
Bill Crystal skulle vara lika rädd.
Jag menar att
jag tror att det blir en ond cirkel när ni stressar upp varann och gör varann mer och mer uppjagade.
Ja.
Nu ska vi inte prata om hur det borde att ligga med Denzel Washington. Det är inte det här handlar om. Men det finns en anledning att sådana tonårstjejer gillar boyband, pojkidoler som är lite mer androgyna. 13-åriga tjejer kan inte hantera en sån som Denzel Washington eller Russell Crowe.
Men uppfattar du Billy Crystal som en 17-årig androgyn söt kille i ett
Nej, men jag är inte heller en 13-årig tjej. Precis. Det här har gått alldeles för långt.
Är inte Ryan Gosling en mycket bättre inkörsport?
Men vad fan?
Jo, alltså...
Han vet vad han gör, men han är också respektfull. Ja.
Take the notebook.
Tyst.
Jag fattar vad du menar, men han är lite för vältränad. Alltså han är...
Ska man få komplex liksom?
Nej, jag vill bara ha någon som inte är så övermannande i sängen. Jag fattar vad du menar. Hellre, om jag var tvungen att välja med Denzel Washington... Nu har det gått alldeles för långt. Om jag var tvungen att välja mellan Denzel Washington och Ryan Gosling, så väljer jag helt klart Ryan Gosling. Men jag vill gå ännu mjukare.
Du vill kunna besegra den här personen i närstrid om det kommer.
Jag vill
kommer
i alla fall
till...
ha en chans. Jag vill ha en skugga av en chans. Jag blev i alla fall... jag minns när jag såg den första gången att jag blev så himla uppmuntrad av att Robert De Niro... Jag tror att det här var första filmen där han liksom drev med sig själv, sin persona och sin liksom, liksom tough guy actor framtoning och spelade... För han har ju tagit alla filmer från de senaste 20 åren och bara liksom gjort parodi av den gubben.
Allting där har varit någon slags auktoritär maffia eller polis liksom. Ja. Så är det ju första gången han driver med sig själv. Han har gjort lite komedier innan.
Vad har han gjort?
Han gjorde två år innan gjorde han Wag the Dog med Dustin Hoffman.
Just då var han ju inte... Alltså han
men
var
han
ju...
är fortfarande deadpan, men han gör en komedi liksom.
Jo, det är sant.
Och sen, det här beror på hur långt han ska dra det, men Jackie Brown har också ganska mycket humor, en ganska humoristisk roll.
97?
Den är också 97. Ja. Och sen så lyckades jag snoka rätt på IMDb att han gjorde en komedi, måste stå som en komedi, och beskrivningen låter som en komedi. Men Sean Penn, 1989, så gör han
en... skrattfest.
Så gör han en film... som heter We're No Angels, och det är Sean Penn och Demi Moore också med. Och det handlar om två fångar på rymmen som vill ta sig till Kanada och måste låtsas vara präster.
Okej.
Det låter ju inte
som ett tungt... Värsting till syster.
Ja, det låter inte som ett tungt drama i alla fall.
Vänta nu, vad fan? Gjorde inte han Midnight Run också?
Jo, den är också, det är också actionkomedi med Charles Grodin. Precis.
Ja, just det.
Det är ungefär vid 87 tror jag.
Ja, men det finns en distinkt skillnad mellan att så här, vara med i en komedi och att vara en sån knasig karaktär.
Och det här är första gången.
Det här är riktiga knasiga karaktärer.
Alltså, tycker jag. Den här flyttar upp med en till film kom på nu. Den här är Osttorpeder emellan.
Ja, precis.
Tonmässigt.
Tonmässigt, fast den är bara en sämre film. Och ingen De Niro.
Vänta nu, vem var med i Osttorpeder emellan?
Matthew Perry och Bruce Willis. Alltså Chandler.
Jaha.
Och där finns det en link eftersom Phoebe är med i den här filmen.
Just det.
Just det. Men det gjorde mig glad i alla fall. Han har nått den liksom, nivån av självdistans att han kan göra det, han kan göra Casino, Goodfellas, Gudfadern karaktärerna och bara driva med dem.
Och jag tror framförallt att hypen med De Niro har gått över här efter Heat liksom, så börjar det bli lite mer, han gör lite mer sån här typiskt Tarantino, ta in någon som inte har så mycket för sig kanske eller något sånt där. Och här tror jag att han börjar så här, vänta, det kommer nya personer nu. Jag kan välja. Om jag börjar driva med mig själv så får jag förmodligen göra fler filmer.
Just det.
Jag tror också att det är ett karriärs, alltså ett medveten strategi.
Ja.
Att få fortsätta göra filmer.
Ja.
Han är ju också mycket, mycket roligare än Billy Crystal i den här filmen.
Tycker du det?
Verkligen. Ja, men det tycker jag också. Men det är ju för att vi inte förväntar oss att De Niro ska vara rolig.
Nej, jag tycker faktiskt tvärtom. Jag har satt och tänkte tvärtom. Jag tycker inte De Niro är bra i filmen faktiskt.
Mm-hmm.
Eller väldigt ojämn. Jag faktiskt inte. Jag tyckte att Billy Crystal är väldigt bra. Så jag är helt motsatt.
Jag tycker bägge har sina charmer. Alltså
jag tyckte Billy Crystal är bäst i filmen och mycket av maffiagrejerna känns lite tondövt ibland. Det känns som att det är liksom, jag satt och tänkte så här att det är som att en så här, typ Göteborgs stadsteater ska spela Gudfadern och så tar de i lite fel och det blir lite så här, lite, man känner lite, varför ska ni prata låtsas italienska när det är lite så här. Och det är inte hela tiden, men
inte jag hela grejen.
Jo, men jag tycker inte att det är så bra.
Du tänker att det går att göra snyggare än det här är ju ganska klumpigt. Jag håller med lite.
Det finns ett allmänt problem med filmen att den vill vara liksom både väldigt crazy komedi med jättekorkade människor och samtidigt ett lite av ett drama och lite så här action, man ska kunna ta scenen på allvar. Och vissa av de där maffiga hamnar mitt emellan, att det är riktiga mafiosos, men de är också ganska pajiga mafiosos. Mm. Men det slår aldrig över i riktigt sådär crazy, titta vi flyger maffia. Och det blir inte heller maffia som man känner, jävla vilka hårdingar, utan det är liksom lite löjligt ibland. Ja. Och Robert De Niro handskas okej med det i vissa scener, men till exempel när han gråter och sådär, jag har lite svårt för det. Jag tycker inte att det är bra.
Det finns olika gråtscener med De Niro. Ja. Jag kan ju faktiskt, om vi ska ta första klippet, eventuellt, så finns det ju ett när han verkligen gråter parodiskt, och så finns det ju en när han är när han ska skjuta Billy Crystal 1.09.49 in i filmen, där han verkligen spelar, ja men top of his game liksom, att han spelar som De Niro spelar.
Ja, det är någon gång, ja just det.
Och där är han ju liksom, här är han ju tillbaka i, det skulle kunna vara en scen från Heat, alltså man tänker åldersmässigt också att han,
ska vi titta lite?
Kör lite.
Watched the hallway. Did you say anything?
Ah. I was so mad. So mad at me, I couldn't say anything.
And you were mad at him. And then what happened?
I never saw the second guy. My mother just started screaming.
And you blame yourself?
I could have saved him.
But you were mad at him.
I should have said something.
Det är ju väldigt liksom, det här är ingen komedi.
Nej, det här hade ju kunnat vara från vilken drama film som helst.
Och jag hajar liksom problematiken med att den inte riktigt väljer vad det är för sorts film. Men samtidigt så tycker jag det är så jävla nice att se De Niro när han spelar bra.
Man kan ju välja att se det som att den här är enorm spännvidd. Eller man kan också se det som, de kan inte bestämma sig.
Jag gillar när han spelar bra, jag gillar fram till den här punkten. Men sen nu känns det som att någon har bestämt sig. Vore det inte väldigt roligt att få se en sån maffiaboss De Niro gråta som en liten flicka och tjuta av gråt?
Ja, just det.
Och det är kanske en rolig idé på pappret. I praktiken tycker jag det är väldigt mycket cringe. Jag mår som hans Goonsmår. Jag känner bara, jag vill inte se det här.
Okay.
Så det har liksom ingen, det finns ingen humor i det för mig.
Nej.
Och det är inte heller särskilt väl gjort. Jag får ingen inlevelse hur dåligt han mår. Jag får bara liksom, aha, ska han lipa nu? Skulle han verkligen reagerat så? Och, jag vet inte, det är lite sånt som inte funkar. Sen så är man, han är De Niro, det är klart han gör skitmycket bra scener och han är verkligen rolig i massa scener. Men jag gillar Billy Crystals mer återhållsamma spel mycket mer faktiskt.
Jag vill fråga den enda, vad ska man säga, professionella skådespelaren vi har i rummet, Erik.
Ja,
men får jag säga det utan att det blir jobbigt för det?
Ja, men jag har ändå gått 2 år på Kalle Flygare.
Oh. Ja, och du jobbar med
det. Ja, jo, det är sant.
Om Ola säger så att Billy Crystal var bättre än De Niro, men det är väl också väldigt mycket så här, hur gör man varandra bra? Är det De Niro som gör Billy Crystal bra, eller är det liksom hade Billy Crystal, alltså jag fattar vad jag menar, dynamiken. De Niro, DiCaprio, Brad Pitt i Once Upon a Time in Hollywood. Folk pratar hela tiden om att DiCaprio gör alla andra bättre.
Ja, men precis. Och det är många som säger till DiCaprio, det sa Brad Pitt på tacktalet i Golden Globe också. Alltså det är klart att det finns sånt att så här, om du är omgiven med bra människor så blir du bättre. Och en bra dynamik mellan skådespelare gör att man lyfter varandra. Och sen är inte jag liksom expert på just hur den här var. Jag har faktiskt ett roligt YouTube-klipp just om hur de jobbade och hur de hittade varandra. De Niro och Billy Crystal. Det är Billy Crystal som är på Tonight Show av något slag. Jimmy Kimmel.
Jag tror också det handlar om rollen. Att alltså, hans maffiabossroll är inte särskilt bra roll skriven.
Jag tror att det är svårt.
Han är bara, du är maffiaboss. Det är allt du behöver veta om dig.
Det är väl lite det som de leker med.
Ja, jag vet, men det känns lite, alltså Bill Crystal är inte jättemycket mer, men ändå lite grann den psykologen, hans pappa, hur han har med sina patienter normalt. Man går in i honom som person. Och nästan alla andra i filmen
är väldigt...
Men tycker
du han är övertygande när han ska skjuta och sådär?
Inte i allt, men i sin normala spelstil. Alltså lite mer som, han är lite mer av en människa av kött och blod, och han har en mer konsekvent spelstil som jag gillar. Robert De Niro är lite hit and miss, och han är väldigt mycket bara spela den där klischén som du gör så bra. Och så ska han göra det.
Det är också lättare att se hur en man kan drivas från att vara en liten neurotiker till att börja skjuta, än att se en galen psykopat mördare drivas till att ha ångest inför sin pappa av en psykolog.
Ja, men det görs kanske också alltså, visst det är svåra, men jag tycker inte att det blir så bra helt enkelt.
Jag skulle säga att båda spelar ganska starka stereotyper som de brukar göra. Ja. Billy Crystal brukar spela den här karaktären och De Niro gör en parodi på sig själv.
Men Billy Crystals karaktär är en karaktär, det är nog det jag menar. Den är skriven som att vara
människa. Och De Niro har inte så jättemycket att jobba med förutom att du ska göra parodi på dig själv. Ja. Och där tycker jag att det är en otacksam roll för De Niro att göra.
Du är en sån här maffia.
Det känns som att regissören har nöjt sig det. Ni är maffia, kom igen, ni vet hur man gör killar.
Jag fattar vad du menar, men jag tror att så här, den här filmen hade inte funkat utan De Niros hela bagage som han tar med sig in.
Nej, men det köper jag. Jag köper bagaget, alltså, men man kan fortfarande skriva in en intressant fru, vardagsdetaljer, vad han tycker om för mat och vapen.
Då skulle vi inte känna igen honom kanske, som maffia.
Han kan bara säga, jag älskar att klä mig i såna här stövlar. Alltså vad som helst, vi får ingen information om honom som inte bara är, du är den klyschigaste maffiabossen i världen. Du har klyschigt maffiabossnamn och du har, ni mördar folk. Vad sa du?
Hans fiende är ju värre.
Han är också ett problem, också dålig. Han är också väldigt dålig i den filmen. Han är ett problem
med
filmen.
Look at this closure he's talking about. If that's what he's coming at us with, I want to know what it is.
jag hade den som en rolig, som jag skrev upp som var en rolig scen. Jag gillade den.
Jag tycker
att det sätter ju liksom, där sätter de tonen direkt, vad det här är för någonting.
Verkligen.
You get a dictionary and find out what disclosure is. That's what he's going to hit us with, and I want to know what it is. Det är ju då fattar man ju att så här, okay, de vill ha den här filmen. Det är det här vi vill ha. Men det är det jag skulle säga, De Niros karaktär funkar ju bara för att det är De Niro och för att han har gjort Gudfadern, Casino, Goodfellas.
Visst.
Alla andra, alltså, han kommer in med hela det här. Och då vet man måste känna till vad De Niro är och hans karriär för att greppa liksom. Jag säger inte att du inte gör det, men jag tycker att det funkar för att det är De Niro.
Jag tycker att det funkar, men jag tycker att det finns en slapphet i det. Om man nu vill ha den här filmen som man också ska känna någonting för och där man ska ta scenen på allvar ibland, då tycker jag att det... det är ett problem med vägvalet där.
Jag håller med om att om man ska titta på regissören Harold Ramis, det här är ju inte hans bästa regijobb. Jag tycker ju Groundhog Day, måndag hela veckan, är ju alla gånger bättre.
Verkligen.
Såklart. Han är lite äldre här och det är ju liksom...
Men jag tycker inte problemet är det. Problemet för personligen tycker jag är att maffiagenren är så himla amerikansk, för att det bygger mycket på att invandrare som har jobbat upp sig, gjort något själva, skapat sin egna det finns inte samma grej här riktigt. Alltså man kan gilla en bra maffiafilm ändå, men jag tror den är mycket mer satt i den amerikanska kulturen som en av de stora genrerna liksom, med self-made man och sådär.
Ja, och Gudfadern 1 och 2 är ju två av de största filmerna i filmhistorien.
Ja, verkligen, och de är fantastiska, men typ jag tycker nästan alla andra maffiafilmer är bara utmattande på något sätt. Att det inte, man kan inte fatta eller relatera till den på ett känslomässigt plan. Så jag typ blev distanserad från grunden av den här filmen plott, liksom, och hela den världen. Det är så bara, vad fan?
Ja, men jag tror att man måste gilla maffia. Jag älskar ju maffiafilmer. Jag älskar allt som Scorsese någonsin har gjort. Och alla de där filmerna.
Men är det inte att man tror på dem? Man tror på Scorsese. Man tror att han vet vad han håller på med. Här tror jag att det är någon som bara har sett ett dussin maffiafilmer och plockar klischéer.
Men okej, vad känner ni för maffiafilmer då?
Jag tycker Gudfadern är jättebra liksom.
Jag gillar också. Jag gillar Scorsese. Var tilltänkt att regissera den här, men han sa nej. och då skulle väl, jag tror att det skulle vara en komedi då också, men jag tycker Scorseses maffiafilmer är bra. Det är ju inte en del av vår kultur, men jag kan ju relatera till Star Wars, och det är inte heller en riktig kultur ens. Nej. Så att jag menar, det beror väl på vad man har för preferenser, och jag gillar ju Spaceballs av Mel Brooks för att jag gillar Star Wars. Mm. Om jag inte hade gillat Star Wars eller Star Trek eller någonting Star Trek, då hade jag kanske inte gillat Spaceballs alls.
Ja, men jag tror det. Man måste komma in med liksom den grundinställningen att maffiafilmer är rätt ball.
Ja, men det är lite som westernfilmer. Mm. Alltså, känslomässigt relaterar man kanske inte så mycket. Mm. Det är tysta, bistra mördarmän.
Gillar man det? Gillar man westernfilm, då älskar man ju Blazing Saddles.
Exakt. Ja, men den tror jag man gillar.
Ja, det kanske. Men man älskar den väldigt mycket mer om man gillar
westernfilm. Jag tror man börjar gilla westernfilm mer.
Ja, precis. Det var min inkörsport till westernfilm.
Jag tror fan.
Nej, men det är som Repmånad med Lasse Åberg. Alltså, har man inte gjort Lumpen, det är fortfarande en jävligt rolig komedi. Men har man gjort Lumpen, är den så in i helvete rolig så är det fan inte sant. Det tror jag, alltså, bagaget man kommer in med.
Även om jag är mer negativ, så att det finns jättemycket sån här enstaka scener som driver jättebra med maffia-genren. Liksom. Det är inte det som är problemet. Det som slår mig när jag ser filmen är ju verkligen att det är en sån här film som går att göra en väldigt bra trailer till. Liksom. Men det är mycket sån här ögonblick som är liksom, snyggt. Liksom. Ja. Men det finns också sån här slappa grejer. En sak som jag stör mig på som känns lite tråkigt att störa sig på, men det är liksom de här polisingriperna som är, det både börjar och avslutar filmen med stort maffiamöte, polisen stormar in. Och för mig känns det helt obegripligt hur någon har tänkt ut den situationen. Det här är ju uppenbarligen maffiabossar som går runt och rör sig fritt i samhället. Bara för att de samlas på samma ställe så kan man bara gå in och arrestera dem. Då har de plötsligt bevis på dem eller någonting. Det är helt så här logikbefriat. Det går inte alls ihop med den världen. Han går uppenbarligen runt på badorter och presenteras under sitt riktiga namn, men om han träffar andra maffiabossar i ett rum, då kan polisen storma in och då är det över.
Nej, men alltså, fast det där är ju alltid obegripligt i maffiafilmer.
Nej!
När polisen tar, de ska alltid så här samla casen, ja, och man alltid fattar aldrig varför de åker
till det. Men alla kan väl säga Al Capone-historien, hur svårt det var att ta honom, och man måste ta skattebrott och hur den här är liksom jättekomplicerad, man måste finna honom med mikrofon. Men nej, nu räcker det plötsligt att de är någonstans, då kan man gå dit och ta allihop på en gång. Det är jättekonstigt.
Men får du intrycket av att de har svårt att få tag i dem fysiskt, Anna? Att de inte vet var de är.
Ja, filmen signalerar ju det. Att vi kan, nu vet vi var de är. Då kan vi åka dit och ta dem.
Vi vet att de är på en plats där de också har massa illegal vapen. Och
är det som de arresterar dem för? Jag tror
att det är konspirationer.
För mig,
samlas de på samma ställe kan man bevisa en konspiration.
Jag tror att det är bara jättedåligt skrivet manus. Det är bara någon som är lat och tycker, är det inte lite festligt att de ska fly på en traktor och på slutet kommer samma scen en gång till och så har vi avslutat hela filmen med att alla åker fast. Och så har de inte brytt sig om mer. Och jag vet inte, det är lite den där, kunde de inte ansträngt sig mer?
Jag tror
de nu vill höra maffiafilm.
Jag behöver den logiken.
Nej, jag håller med. Jag behöver inte det heller. För det är en knasig komedi. Suspension of disbelief behöver inte vara superstark.
Nej, men den hade
att jag ska ha roligt.
Nej, det finns maffia i fängelse. Det räcker för mig. Okej, då låter fast.
Jag fattar vad du menar. Alltså, det är en logisk lucka, absolut. Men jag vet inte om jag saknar den logiken i den här filmen.
Jag skulle inte behövt en polisinvestigator som bara, nej. Nu har jag samlat på mig det här.
Men hade de ens behövt åka fast? Det känns också som att det ska vara så här Hollywood-slut, att skurkarna ska straffas och då alla måste åka fast på slutet, så har vi löst allt. Kunde inte bara fått sluta med att, nej, han fortsätter mörda lite folk.
Men vet du vad? Det är
spännande. Det är som, vi behöver också, precis som Chaz Palminteri här, vi behöver också closure.
Ja, exakt.
Men vad heter det? Ska vi gå tillbaka till hur det började? För att det finns en parallell med den här filmen och The Sopranos som kom nästan samtidigt.
Och det tycker jag är spännande, för att jag tror att man har så svårt nu. Dels har man svårt att tänka sig Robert De Niro utan att vara en typ comedy actor. Eller liksom, man har typ svårt att ta honom på allvar nu. Så det blir svårt att se den här filmen och tänka att han inte har gjort något sånt innan. Men sen också den här bilden av maffian då, när den här filmen kom. Mm. Det var ju inte så super. Alltså den var ju, det var ju fortfarande en ny rolig idé. Ny fräsch idé. Mm. A guy walks into a psychologist office. Mm. Okej, jag kan inte prata engelska. Men det alltså, det är fortfarande en rolig grej. Men Sopranos, han David Chase som gjorde Sopranos, han var supernervös tydligen över just det. Han hade gått i, han ville göra Sopranos och hade den idén, hade gått typ självpsykologiskt 20 år typ. Och sen så hade han pitchat den här och gjort en pilot typ 97. Och sen fick han reda på att den här filmen skulle släppas samma år, 99, som Sopranos liksom var påtänkt att komma ut.
För serien har tagit jättemycket mer tid att spela in första säsongen av än den här filmen. Så att den här är ju före, alltså Sopranos är före Analyze This, måste det ju vara.
Nej, jag tror att Sopranos kom 2000.
Nej, men Sopranos hade premiär innan. Jaha, och jag vet inte om David Chase blev så, för han blev tydligen ganska så här, han såg i någon branschtidning att den här filmen var på gång och bara shit.
Mm, jag
de har tagit för att, inte för att hans serie var tänkt som att bara vara ett skämt.
Nej.
Alltså en maffia går till psykologen, men det var ju ändå en liksom säljande poäng.
Men är detta som en sån dubbelfilm typ alltså så, att det kommer två Robin Hood filmer samma år eller den sortens?
Ja, det var lite den. Alltså jag har inte läst på om det här, men, det fanns kopplingar liksom, hela premissen Mafia Boss går till terapeut var en idé, och sen så här, jag tror var det inte David Chase skulle inte göra en film, och sen blev det, fick det nej, och så fick han en tv-serie. Nej,
däremot blev serien ratad av flera olika tv-bolag.
Det kan man ju se på...
Och han kanske har varit runt och pitchat så någon bara, vi gör det. Alltså det kan ju vara så. Men det är liksom ingen som...
Jag vet inte om det stod länge, men ett tag kom det ju alltid två filmer som var samma film varje år.
Ja, vad heter det?
Deep Impact och Armageddon, till exempel.
Och så animerade insekter. Just kom det. Två stycken.
Just det.
Ja. Mm. Så det brukar ske. Det sker ganska ofta.
Just det, ja.
Men vad skulle jag säga? Det ser man ju också apropå Sopranos. I piloten så är ju... nu har jag glömt hans namn. Gandolfini är ju ganska mycket slankare i piloten än vad han är i resten av säsongen. Då har han liksom, det har gått några år och just han är så här, fan jag behöver, han sa det i någon intervju så här, jag behöver vara liksom stor för den här rollen. Mm. Så han åt upp sig. Men han hade ju ganska platt mage och så ser ut som en ganska ung kille i piloten. Och sen i slutet av säsong ett så såg han ut som liksom fucking Tony Soprano. Så det kan man lägga märke till om man vill se om den serien.
Men jag tyckte det var roligt, för David Chase sa också att han undvek att se både den här och uppföljaren. För han var så jävla neurotisk över att han skulle
bli influerad
eller råka ta någonting. Eller, och då är ju ändå Sopranos är ju inte, den är ju jättelångt från det här.
Jag har sett första säsongen. Jag vet, jag skäms lite för det här. Jag bröt foten 2013 och så såg jag första säsongen och sen så fortsatte jag inte.
What's wrong with you?
Nu tycker jag har gått så lång tid så nu vill jag inte titta på det.
Vi kastar pasta på dig.
Men min bild av det är att där skildrar man mer en människa som råkar vara maffialedare som får en panikattack och mår dåligt. Här är det ju pastisch, parodi, klischéer. Och inte bara på maffia. Det finns jätteroliga psykologklischéer också. Ja, ja. Och vad som händer med en psykolog när de måste hamna med den här personen.
Det är ju för sig samma sak i Sopranos. Alltså jag menar, de har ju tagit russin under kakan i Sopranos. Skillnaden där är ju att det kanske inte är den här uppgörelsen. Och nu, jag vill inte låta som en så här P1-kulturkrönika. Jag kan tänka på att jag har gjort 50 stycken om just de här grejerna. Men alltså det här, så här uppgörelsen med manlighet. Så här, den där neurotiken versus psykopaten eller liksom djuret liksom.
Två grejer, får jag bara sticka in i Analyze This så säger han, alltså han har ju ångest för att han inte kan ha sex som en man, för han ligger bara med sin älskarina 8 gånger om dagen och Billy Crystal är såhär, det är väl jättebra, han bara, nej det räcker inte liksom. Och sen nummer två jag minns en scen i Sopranos när han får frågan av terapeuten så här, when was the last time you had a prostate exam, och Tony Soprano svarar, I don't even let people wag their finger in my face. Vilket är en av de roligaste replikerna jag någonsin hört i alla kategorier. men Sopranos är ju en dramaserie som är jävligt rolig. Det här är ju bara en knasig komedi med lite drama scener utspridda ibland.
Precis.
Jag älskar den repliken också. Så här, she does things I can't do with my wife. What can she do with your wife? What are you, crazy? She kissed a fucking kid with that mouth. Are you fucking crazy?
Är det från Gudfadern eller inbillar jag mig? Alltså, det är bara härifrån.
Det är nog, jag tror inte att, jag vet inte om det är hämtat.
Men det var väldigt mycket älskarinna grejer i Sopranos. Du har sett Sopranos.
Nej, men jag också älskarinna i Gudfadern väl. Har inte han stökiga brorsan?
Sonny har ju
Sonny springer runt.
Har en älskarinna där som...
han kanske har någon liknande replik där. Jag vet inte när du säger det.
Någonting med, han säger någonting om att säga med the gumma någonting.
Just det.
Men alltså det är ju ändå, jag vet inte. Sopranos sa ju det, han är ju det tror jag var tanken hela tiden, att den så här, han är ju livrädd för sin mamma liksom.
Mm.
Och att det är så där, den här kvinnliga psykologen då, som han liksom har någon typ av platoniskt förhållande. Alltså, jag menar, det är ett förhållande han inte har till kvinnor runt om sig generellt. Alltså, sådär.
Ja, han respekterar henne.
Ja! Eller, och det är
typ den första kvinnan han respekterar. Så här för att mamma-relationen är körd, för hon försöker ju mörda honom. Ja. Och sen om hon, han är så här, shit, du är smart och har utbildning och såhär, ja. Examensbevis på väggen. Mm. Fan, du är ju en riktig sån. Såhär.
Mm.
Ja. Ja, det är inte så mycket sånt här. Man träffar väl knappt De Niros fru i den här, va?
Men det är...
Nej, nej, hon cameo, ställer, ja. Inte cameo, men alltså statist.
Nej, men hon har samma roll som mamma Corleone i Gudfadern.
Mm. Ja, just det.
Hon, är lite där i bakgrunden.
Även Billy Crystals fru, hon är ju med mycket mer, men hon är väldigt så här funktionell.
Åh, liksom. Gud, och där kastar man ju fan pärl och försvin med Lisa Kudrow där.
Ja, hon har inte mycket att jobba med.
Nej, men jag menar, hon är ju superrolig skådis. Mm. Alltså, man...
Om en yogamatta är på väg till dig som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn, ett lugn du inte trodde fanns, som gör att du blir en trevligare partner, en bättre bilförare, en bättre kock. Du blir befordrad på jobbet men tackar nej, för att du inte längre drivs av prestation utan vill göra saker som känns meningsfulla i livet. Och ja, eller ja, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Psst. Känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Träolja från 90 kronor i burken. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
Skulle vi kunna ha gjort roligt, fast det kanske inte hade passat.
Stör mig lite på att hon är med i den här, för att hon passar inte. Jag tycker inte att... Jag menar, hon kan spela Phoebe jävligt bra. Verkar det som...
men jag, du har inte sett Vänner heller.
Vad sa du? Jo, jag har sett Vänner jätteofta. Jag kan Vänner. Men det jag menar med att så här är hon Phoebe som ska gifta sig med en psykolog, tycker jag. Jag tycker inte hon gör så mycket mer.
Nej, alltså hon har ju, det är ju en väldigt tråkig roll, för den är ju bara på något sätt sätta press på någon.
Hon misslyckas med sina tre repliker, är det du säger?
Nej, jag menar så här, jag menar inte att, det är inte sparkande på henne, utan så här, hon, vem som helst hade kunnat göra den här rollen. Och här får hon liksom bara typ vara Phoebe, för att de är typ så här, var lite tokig som du är Vänner,
hon,
känns det som.
Hon är inte så tokig, alltså hon blir mest osympatisk, tycker jag. Man blir inte så här, åh, vilken tur att han blir gift med henne, känner man ju inte på slutet.
Nej, men tycker hon är irriterad?
Ja, hon är mest irriterad.
Men det är väl lite den här att han ska ju inte vara en mansman. Nej. Han ska ju vara en man som är lite hund. Så att man ser ju honom ligga och typ hångla lite med henne. Och sen, eller gosa med henne, eller ha någon interaktion med henne. Jag kommer inte ihåg vad de gör. Och klipp till att De Niro ligger med sin älskarinna då. Och får den här krisen. Alltså, jag menar, det ska ju ställas emot varandra. Att han, den här intellektuella, bara, men okej, jag måste ha en fru jag kan prata med, kompromissa med. Jag går med på det här bröllopet för att hon verkligen vill det, och jag måste...
Och om vi pratar om stereotyper, att De Niros maffiaboss är en sån riktig stereotyp eller pastisch, parodi av en sån, alltså Billy Crystal, såhär. Alltså New York intellektuell Jewish psychiatrist. Det finns inget mer klyschigt än det, väl?
Problem med sin pappa.
Det är ju, Woody Allen, psykolog. Woody Allen Jr.
Absolut.
Gud, ja.
Men det är rolig mirroring där, att båda har ju sin pappa som samma yrke, och att de har liksom issues med det.
Det känns som att de har plockat in Lisa Kudrow för att det ska kännas mer som en komedi. Alltså på pappret,
eller hur?
Och i presentationen. När man presenterar, vi har Billy Crystal och så har vi De Niro och Lisa Kudrow. Alltså,
ni vet, Phoebe från...
Men också att hon är inte för snygg. Alltså, De Niros älskarinna kan vara assnygg. Mm. Hon ska vara en kvinna, för det där är en man, liksom. Mm. Men Lisa Kudrow ska fortfarande vara en person med så här, någon intellektuell karriär. Det ser man ju i början också, att hon så här, ger upp någon jobb och ska flytta. Men hon är fortfarande så här, hon är en person, även om vi inte... lär känna den personen, så är hon någon person som Billy Crystal liksom samsas och jämställd med i sitt förhållande.
Hon är på något sätt kompetent och har ett arbete.
Ja.
Det har nästan varit mer logiskt, för hon är nästan så osympatisk att hon borde vara ännu lite mer osympatisk. Och när man är på slutet så dumpar han henne och träffar någon tjej som han... Alltså, då har han lärt sig någonting. Mm. Då har han blivit lite tuffare och han har bejakat sin juriska sida lite mer och släpper nevrostanten liksom.
Men du gillar ju inte Hollywoods dramatik. Du vill ju bara ha verklighet.
Nej, men
han vill ännu mer Hollywood-dramatik.
Ja, det är ju Hollywood-dramatik. Ja, att han har också lärt sig någonting.
Du skulle vilja ha att cirkeln slutar.
Ja, fram en liten grann. Sen. Han har blivit lite mjukare och Billy Crystal har blivit
att
lite...
Att de liksom bytte kläder.
Och jag tror att scenen när de dansar på slutet ska väl bli lite grann, okej, nu har de fått lite sex i relationen, men det tycker jag är lite subtilt.
Jag håller med dig. Det hade varit en mycket bättre film. Alltså för att det, grejen handlar väl om den dramaturg... Eller så här, karaktärsutvecklingen.
Ja, båda lär sig.
Då måste man göra frun till ett motstånd. Alltså då ska man vara riktigt... Ja. Riktigt
men hon är nästan det.
Hon är, ja,
hon är nästan osympatisk i varenda
scen. Är hon det? Ja. Han drar ifrån bröllopet.
Ja, nej, men man förstår henne, men hon är aldrig sympatisk. Man känner aldrig liksom, vilken skön kvinna hon är. Liksom.
Nej,
man känner bara, nu är det jobbigt för att hon är där och höjer insatserna.
Men det tror inte jag var på pappret, för att så skriver man inte den komedin. Alltså att de har misslyckats med hennes roll lite. Ja, hon ska vara mer sympatisk, men nu är hon osympatisk, så vi vill att hon ska vara mer osympatisk, och då skulle han ha dumpat henne
i
slutet.
Men varför är hon osympatisk? Det förstår inte jag.
För att hon har fått den rollen. Hon har fått rollen av bli arg när han gör saker som han är tvungen att göra.
Hon har ju en bra relation i början. Hon är ju jätteglad i de fyra första scenerna.
Jo, men det är för att hon ska kunna bli arg sen. Liksom.
Ja, men hon lackar ju för att han har ju tagit in en maffiaboss som patient.
Ja, just det.
Det är ju en bromance.
Eller hon blir också alltså, rädd.
Ja, visst.
Men det är ju en bromance.
Vilket är en rimlig... Hon är helt rimlig.
Ja, på ett mänskligt plan är hon helt rimlig, men dramaturgiskt är hon bara ett problem. Hon är en käpp i hjulet hela tiden.
Jag tycker det är samma problem som när det skrevs som Skyler i Breaking Bad.
Ja.
Att hon målades upp som en hon är så irriterande. Kan hon inte bara låta honom vara i fred och sluta vara så nagging?
Men ganska tidigt, va?
Och det var en stor grej. Och sen man kollar om den nu, så bara, hon är superrimlig. Han undanhåller massa information för henne.
Ja, visst.
Ljuger henne rakt upp i ansiktet. Alltså, systematiskt liksom.
Men det är ju också för att du har protagonisten är en osympatisk människa. Bryan Cranston, alltså Walter White är inte han är en antihjälte. Men vi hejar på honom. Så att alla som inte tycker som honom och ifrågasätter honom blir antagonister. Men egentligen i verkliga livet så skulle vi sympatisera med henne.
Ja, det är ju konstigt.
Ja, men det är bara hur det är berättat. Och det gäller ju den här filmen också. Det finns inget som är orimligt i hur hon beter sig. Men vi får bara se scener när hon är sur och i vägen för det vi hoppas ska hända. Liksom. Okay. Och det gör att vi vill inte att det ska gå bra för henne.
Så den här filmen är liksom lite den är lite konstig, för att det här, som sagt, innan Sopranos, de hade ju ingen aning om att Sopranos skulle komma, kanske, eller trodde väl inte att det skulle bli av, åtminstone om de hade snott hans idé. Men det den gör är väl helt enkelt att ta ställning mot psykopaten. Mm. Egentligen. För att så här, psykopaten hamnar i fängelse, som du sa, Ola. Och psykologen blir inte psykopat. Eller vad man ska säga. Den töntiga mannen fortsätter leva sitt töntiga liv, för det är ju det rätta. Medan psykopaten bara, jag hade ett breakthrough.
Ja, men
har jag gråtit och tänkt på min pappa.
Ja, men det
visar ju att det är någonstans... Ja,
och det är ju lite fint på sig. Det är lite så när han tar upp pistolen och skjuter, att han blir aldrig bad guy. Han skjuter aldrig ner någon, utan det är bara så här, sköt jag någon? Nej, du missade hejvilt liksom. Han blir liksom aldrig maffia killen. Så det är ju ett val de har gjort. De ska ju inte byta plats med varandra.
Och om det hade varit post Sopranos den här gjordes, så hade man kanske vågat. För att i Sopranos vågade ju gå hela vägen. Där. Det tog aldrig liksom... Det var ju, alltså maffian straffades ju ofta för att de hade fejder med varandra, men det var ju inte som att de straffades av någon så här allsmäktigt narrativ liksom, som bara, den här gjorde dumma saker, därför kommer den att dö nu.
Men för att fråga Ola då, fanns det någonting bra med den här filmen?
Ja, alltså jag hamnade ju i den här rollen, jag bara säger negativa saker. Jag satt länge och tyckte att den här filmen absolut håller, för att det är jättemycket som är bra. Nu bara tänkte att ni verkar så positiva, så jag skulle bara säga det. Jag tycker det är jättemycket roliga enskildheter. Jag får väl bara, alltså, det är kul att han kallas för Captain.
Svärfar.
Det är jättegulligt. Det är också en väldigt rolig scen, tycker jag, alltså en enkelhet, när han ska berätta den här scenen för sin goon, var det inte Jelly, vad heter han?
Jelly.
Jag tycker det är väldigt, jag gör det väldigt bra. Jelly är bästa birollen.
Joe Vitarelli, som länge bara var så här affärsman och sen halkade in i skådespeleri på senare ålder.
De bara, vänta nu, vi måste stanna honom på gatan.
Det här är lite av en, jag har aldrig berättat det här för någon, det är lite av en så här hemlig fantasi jag har. att jag bara, alltså jag gör det jag gör nu ganska länge, men sen kanske när jag blir 60 eller någonting, och så att jag bara ramlar in i film alltså, och bara så här, du vet man får en bra, man får en nice run du vet, och är med några så här, precis som han har gjort
eller precis som du håller på med nu med dips.
Ja, nej, men jag tänker hoppas Hollywood. Vi. Jag tänker
alltså, att
jag
Hollywood.
Du vet, pensionerar mig, kanske åker på semester till Los Angeles och ramlar in på en audition och de tycker att mitt face funkar och jag kan läsa repliker. Och så ramlar jag in i en sån... Jag vet inte, det, konstigare saker har hänt.
Du har samma fantasi som Eddie Izzard hade när han var liten, att han skulle vara smyga runt bland Hollywood-lotsen och någon skulle säga, hej! A creeping kid for my new film. No. A creeping kid. No.
Perfect, that's a creeping kid.
Den scenen när han är tvungen att berätta för sin tjocka killen att och så säger han min kompis behöver en psykolog och det är så väldigt uppenbart att det är att jag själv och han liksom den här du bara jag måste berätta en sak den här kompisen. Is it me? Ja, det är jätteroligt. Ja. Det finns massa sådana väldigt, väldigt bra dialog, väldigt bra så här, korta scener liksom. Och vändningar.
Skjuta kudden,
men det är också det är sån här klassisk trailer. Jag tror den är med i trailern liksom. Jättebra trailer.
Av en anledning. Klick, liksom.
Ja, visst. Och det är klockrent. Finns mycket pillen. Sånt.
Några mer minnesvärda scener? Vad tycker
ja, en till, om jag ska bara ta på raken, så tycker jag när han är psykolog överlag är roligt, men jag tycker det är väldigt roligt med det paret som är ganska på slutet med den tjocka killen som vill bli kallad för Big Boy och Bucking Bronco och frun som är lite upprörd. Det är liksom...
Han skulle inte varit med i scenen faktiskt. Han som spelare, han är sound engineer och
vad roligt.
De har upptäckt att det är roligare om han sitter med.
Det gör hela scenen ska jag säga. Och hur man zoomar in på dem på slutet när han får tipset. Gör bara som han vill. Livet är för kort och han bara ler lite och han ska få sin
dröm. Det är den tjocka personen i The Office.
Det är
liksom.
Parterapi och Billy Crystals karaktär pratar mer om och det här är väl också en del av hans karaktärsutveckling att han börjar bli lite mer alltså han är lite fuck it vad fan kom igen vi tittar på den.
Ja, jag tycker det är väldigt rolig scen.
What kind of things does he want you to say?
Well, he wants me to call him Big Boy and he's my bucking bronco and I'm supposed to ride him hard and put him back in the barn wet.
Ja, och sen går det över till att Billy Crystal bara, ja men vad fan, för
gör det.
Tre månader sedan hade han aldrig sagt det här, men nu har han varit med om någonting som gör att han är så här, vad fan.
Och sen är det väldigt fint, för det var liksom lite varmt och väldigt roligt på slutet att frun som är så här, hon är så total ragata, hon tinar upp lite och känner att, ja, det kanske jag vill faktiskt så där. Och hur extremt lycklig den tjocka killen blir, att jag ska få bli kallad Big Boy i sängen. Och det är liksom det enda som krävs för en paradis på jorden, liksom, hur han bara skiner som en sol. Ja. Liksom.
Han gör det väldigt bra. Vad kul att han inte var alltså han blev såhär spontankastad.
Alltså fick någon såhär second unit ta hand om ljudet.
Det är som Bobby i Twin Peaks.
Ja, exakt. Det är väldigt likt.
Frank Silva skulle inte synas i serien. Han var också någon ljud. Kille.
Ja, han är prop designer tror jag.
Just det, och så råkar han synas bakom en soffa.
That's scary guy.
Det är så bra beslut att gubben ska sitta med och inte säga någonting. Det gör hela scenen.
Ja, men jag tycker att det var väldigt kul att De Niro hela tiden är så snabb att frisk förklara sig själv. Typ, bara, oh you.
Feel better.
Jag älskar det.
Jag gillar att han precis innan han ska börja terapin ger honom en liten varning om att du ska inte göra mig för mjuk. Så här.
Touch with you.
Don't, please.
Oh, just one more thing. If I talk to you and you turn me into a fag, I'm gonna kill you, you understand?
Could we define fag? Some feelings may come up.
I'll fag you back.
Och så det hade varit en fin undertitel om filmen hade släppts på 80-talet, I go fag you die.
Jag ska smälla på lite snabba trivia här bara.
Can you define fag? Han är lite annorlunda liksom. När vi var så folk måste vi definiera exakt vad det betyder liksom.
Så du kan mjuta upp liksom. Jag vill bara säga att väldigt få what ifs på den här filmen på trivia, men de som var tänkta istället för Billy Crystal för Ben Sobel skulle kanske varit Tom Hanks, vilket jag inte tycker hade varit en bra idé.
Nej.
Men det var också Robin Williams. Jag tror att han kanske tackade nej för att han hade gjort Good Will Hunting bara några år innan.
No.
Men Robin Williams hade ju absolut kunnat spela med De Niro i den här.
Ja, gud.
Alla gånger.
Gud, ja.
Spelade, kostade 80 miljoner att göra, spelade in 176 miljoner, så den fick nästan 100 miljoner för den här.
Och en sådär uppföljare. Men det är klart man gör den om den, om den har fått en sån, sånt mottagande.
Tjänar man 100 miljoner så gör man en uppföljare.
Ja, absolut.
Om alla tackar, ja.
Precis.
Jag skulle jättegärna vilja spela upp det där YouTube-klippet med,
ja,
när
just
Billy
det.
Crystal pratar om första mötet med De Niro till
ja.
Den här filmen.
Han sitter på Jimmy Kimmel här.
Ja.
And we meet at 6:30 in the morning and he looks terrible. His hair is a this, he's got a little bit of a growth, he's smoking a cigarette, he's listening to Harold, and he couldn't have looked sleepier. And I'm thinking, oh no, what, is he gonna be okay? And I said, all right, it's gonna be about 2 hours to light the set. We come back 2 hours later. He's not there. His character is there. This gangster is there. He's shaved. His hair is colored. He's in one of John Gotti's suits he had made by John Gotti's suit maker, the same fabric, and he's really scary looking. It's like, ooh. So Harold says to us, all right, here's what we're gonna do. You come through the door, Bob, you see the Dr. Sobel, and you say, do you know me? And I go, yes, I do. And he goes, no, you don't. You ever seen my picture in the paper? I said, I don't even get the paper. And I said, and that's what we're gonna cut.
Mm-hmm.
It's just this little thing. I have my heart beating like a hummingbird. And he goes, action. He walks, you know me? Yeah, I do. No, you don't. You ever see my picture in the paper? I said, I don't even get the paper. Cut. Bob goes like this. Come here. So I think he's going to say, is that the best that you can do this? Instead, the world's greatest actor says to me, if you see anything that I could do that you think might be funnier, just take me aside and just tell me any idea you got. And I went, oh, my. So, it was take two, action. You know me? Yes, I do. No, you don't. You ever seen my picture in the paper? I didn't even get the paper. Cut. I go like this. Bob, come here. Is that the best you can do? We just laughed like crazy.
That's a good one.
Åh, vad sweet.
Han får in den här helt chockande nyheten att Robert De Niro är ödmjuk.
Ja, eller hur?
Alla bara, wow!
Jesus.
Robert De Niro ber om råd ibland.
Men också så här, Robert De Niro har inte spelat så många komedier innan.
Nej, jag gillar det.
Han låtsas inte veta vad han håller på med. Liksom.
Jag tycker jag gillar det.
Det är fan nice. Och fan, vad fräsch han är i den här filmen ändå.
Det är det då?
Ja, när han dyker upp, man bara, wow! Du!
The Irishman utan CGI-teknik.
Ja, men han måste ju ändå vara gammal där liksom. Men,
ja, nej, väl, han var väl mellan runt 50 kanske.
Ja, han är strax 50 plus, va?
Jo, men
han är väl notoriskt gammal för att jobba ihop sin form för Cape Fear 91, men då är han väl 40 plus i alla fall.
Ja.
Just det.
Ja, väldigt väldigt roligt. Sen kommer ju den alltså hela filmens höjdpunkt tycker jag, som allting leder upp till,
med slutet
när de har maffiamötet och Ben Sobel måste spela maffiaboss på något vis. Och det här var en sån här monolog som är, för länge sedan så rådde jag mig med att så här, plugga in såna monologer.
Du körde den förra avsnittet, tror jag.
Ja, inte hela.
Nej, men nästan.
Men när jag höll på och så här, hade liksom gjorde såna som Jack Nicholson i A Few Good Men och sånt där. You Can't Handle the Truth och gjorde hela. Lärde mig hela utan till. Jag lärde mig verkligen hela utan till. Sånt där. För det var så jävla bra.
Kan inte vi strunta i och se det och så kan du spela upp det?
Ja, nej, men jag kan inte göra det nu för att jag har inte gjort det.
Inte repeterat.
Nej, det var länge sedan. Men då kunde jag verkligen hela rakt igenom.
Jag gillar också att Billy Crystal använde psykologi för att vinna över Chess Palminteri.
Ja, ja.
Why are we talking about me? Hey, what's going
it's
on here?
Deep, wow.
You don't think you're important.
Är det här för långt att spela upp? Jag tycker att det är värt det.
Jag har tid.
Ja, fan. Vi kör.
Why am? Who I am or who am I? Who am I is a question for the ages. That's one we're all searching for, to find out who I am, who's in there, who wants to come out and go, hey, I'm hungry. Who I am is too deep and almost
you gotta go in deep and pull out the thing, like with that movie where the thing came out of the stomach and ate up the people on the fucking spaceship. May they rest in peace. My name is Ben Sobel. Leone. Ben Sobel Leone. I'm also known as Benny the Groin, Sammy the Schnoz, Elmer the Fudd, Tubby the Tuba, and once as Miss Phyllis Levine. But that was at a party, it was years ago. I smoked at the Tupip and I had a Quacalude, and then suddenly I'm a fishnets and singing show tunes. These things happen, but it's nothing to do with what I'm here with you fine gentlemen today.
Men det är fruktansvärt roligt. Jag tycker det här är så jävla bra skrivet och han gör det helt perfekt.
Billy Crystal är sitt esse.
Ja, men verkligen. Verkligen.
Är den lite improviserad? Jag får med att det är ingen åklag, att det är en sån här han skulle ha gått loss eller
är det så är det ju ännu mer imponerande.
Jag tror absolut att det är Crystals egna verk, alltså att så här, oavsett om han har skrivit eller improviserat
att
fram
han har
det,
fyllt
så
på i stunden lite när han börjar spåna ut på att han har drogat och hamnat i ett
ja, smokade the Tibet, ja absolut, det osar Billy Crystal.
Det finns lite så här YouTube-klipp med scener som improviserade jag för mig, jag kan inbilla mig, men
det är mycket möjligt.
Det är omöjligt att säga, tror jag. Har ni sett det där klippet i, vad heter den där Scarlett Johansson-filmen, den som har kommit ut nu, med han och hon.
Marriage Story.
Marriage Story. Att det var så att de hade någon typ av gräl, det är en väldigt dramatisk scen och det verkar allting improviserat och så något YouTube-klipp som visar manuset och varenda ord där skrivet. Och alla är helt chockade. Va?
Det där är så jävla töntigt.
Ja, man vet aldrig.
Jag blir så arg på folk som skriver fel på improvisation och bra skådespeleri. Det där är så störigt. För impro är oftast inte så jävla bra manus.
Nej.
Det är bra för att det är improviserat. Mm. Och vi förlåter det för att det är improviserat. Ja. Men vi ska inte ha såna höga förväntningar. Jag tror att man kan leverera skit. Liksom avancerade scener med där det finns såna liksom otroliga beats där det liksom vänder och skit. Alltså det gör man inte med impro.
Fan, det tycker jag var fint sagt av dig som ändå håller på så mycket med impro.
Men jag tror att du vet vad man ser i det.
Liksom. Ja. Jag tror att vissa typer, alltså som det här talet, jag tror att det finns så här, vissa så här Robin Williams grejer, typ Good Morning Vietnam har han vissa grejer. Och det tror jag i alla fall att från början i manus så bara Robin Williams gör sin grej.
Ja.
Och sen kanske de inte har, han har imprat han kanske har förberett det, men jag menar, det är verkligen så här, gå upp och vara rolig nu. Du går upp och är galen inför de här soldaterna.
Ja, men det är också en sån grej att så här, om du sätter någon framför en kamera, det är ju så när man säger typ så här, men vi håller på med impro, man kan göra det på tv, man kan skriva det, ja visst, sätter man Per Andersson framför en kamera, han kan, ja du vet, han håller på med att dricka fil och grejer, man bara, ja, men det är adlib, det är inte, alltså det har inget med impro att göra. Det är bara att du gör vad som helst framför en kamera. Mm. Och ingen är beroende. Det är ingenting i bakgrunden som klaffar, inget klaffel. Nej. Men det krävs väldigt mycket för att du ska ha det utrymmet att kunna improvisera.
Ja.
Liksom.
Det jag tror med den här monologen, det är att det finns en grund.
Ja.
Och sen har Billy Crystal tagit sina stand-up skills. Mm. Och repat och repat och slipat och slipat. Och folk har kommit med input. När du vet så här, I'm also known as det här och det här och det här.
Ja.
Och sen har det blivit så här, de har jobbat fram en slipat fram, som när vi gör stand-up liksom, att man liksom jobbar och får det bättre.
Så kan det vara, kan vara värt att kolla upp. Det kan också vara att han har gjort några lite olika tagningar och kört på liksom.
När han bara är i bild och någon sitter i bakgrunden, då kan man göra så. Då kan man göra så. Men om man tänker på Marriage Story, där det är dialog som går fram och tillbaka.
Nej, det är det. Men jag tror att det har slipats fram och han har, alltså han är så jävla duktig på det liksom. Men jag har också en komiker som heter Louis Katz, som många som lyssnar känner till, för att jag promotade honom, jag proddade några shower med honom i Sverige. När han var i Europa och gjorde shower, då skulle han direkt när han hade varit i Stockholm, då skulle han flyga ner till Rom när de spelade in Zoolander 2, tror jag.
Ja.
För att hans kompis jobbade på den inspelningen. Och hans kompis hade jobbet att stå bredvid regissören när de gjorde scener och kasta in improviserade repliker alltså roliga saker.
Alltså Adam McKay jobbar så också.
Ja, ja. Han var en stand-up komiker som hade blivit anlitad av produktionen för att stå där och bara såhär, kasta in roliga grejer. Ja. Och de är så här, bra, det där tar vi. Och, ja. och det funkar bättre om det. Han hade ju såklart läst manus, men du vet, när de står där och gör så kastar han in grejer och så man så bra sägning, den tar vi.
Ja.
Så att de har mycket liksom grejer att jobba med. Det kan jag mycket väl tänka mig att det var här också.
Ja, visst.
Ja. Men, och som sagt, vi har ingen jävla aning.
Nej, herregud. Allt kanske
kan
var helt...
Kan vi göra ett sånt specialavsnitt, snälla?
Ja, visst.
När vi sitter och säger
vad var impro?
Saker. Nej, när vi sitter och säger roliga saker medan vi tittar.
Ja, jo.
Jag bara tänker att det känns som världens roligaste jobb om man är duktig på det.
Ja, visst, eller hur?
Mm. Nu, världens tråkigaste podcast att lyssna på.
Humorkonsult på komedinspelning.
Är det något mer ni vill, vi ska runda av, är det något mer ni vill få sagt?
Stör mig lite på Freud-grejerna i den. Mm. Jag fattar att de vill driva med det, men jag är så trött på det. Det finns en del Hitchcock-filmer som tar Freud på stort allvar, som jag också har väldigt svårt för att de fortfarande tror att man kan prata om sin pappa och gråta och så har man löst sina problem. Och det känns extremt gammaldags.
Ja, den tiden är väl över.
Men det är väl det han, det är väl, alltså han är ju psykoterapeut, alltså det är väl den, det är väl den skolan han kommer ifrån.
Ja, jag vet, men det känns som att filmen gör ändå ett, och man får väl köpa det då, men filmen påstår på något sätt att det är så här man löser sina problem.
Ja, okay.
Och jag har svårt för det, som det, för mig är det liksom som att lösa sina problem med scientologi eller någonting, det blir liksom lite så här, det kan man inte bara lämna.
Men det är väl liksom, dels att KBT-en kanske inte var så stor, men också att så här, ja, det är en platt stereotyp av en psykolog också.
Och det kan man köpa. Men det blir ändå lite sådär, för mig är det som att han skulle gå till en new age-terapeut. Och då, det är ju jättekul att skoja med det. Men så funkar kristallerna. Och så lämnar vi det där. Och så är det slut. Och då blir det såhär, nej, det här är lite svårt. Mm.
Jonas, någon avslutande tanke? Innan vi går till frågan.
Nej, alltså jag tyckte väl den var roligare än vad jag mindes liksom.
Mm.
För alltså, om den flyter ihop med två andra filmer så blir den lite utspädd i huvudet så här, tycker jag. Men nu när man får se den separerad från det, så det var en positiv överraskning. Så, utan att säga för mycket.
Den här, om man var tvungen att välja en annan komedi med De Niro som kom ungefär samma tid, var ju Meet the Parents. Som var fantastisk, minns jag den som. Om ni var tvungna att välja
Den här.
Jag har inte sett den.
Meet Parents, tror jag.
Parents.
Mm. Ja, jag tror Meet the Parents också. Den känns ännu vassare. Humormässigt.
Jag skulle vara jobbigt att välja bort att den här aldrig hade funnits. Mm. Men om jag skulle välja en som jag skulle se om, så skulle den nog vara Meet the Parents.
Ja, tror nog fan det också.
Den är för jobbig. Jag får för mycket ångest.
Ja, det är extremt ångest. Jag var ihop med en amerikansk tjej då och var och hälsade på henne i USA.
Mm-hmm.
Jag säger inte att det var som exakt som i Meet the Parents, men det fanns ögonblick där man kände sig lite så på det sättet.
Men det här är roligt att du säger Meet the Parents, för att jag tänkte när jag såg den här att fan, det här känns så föråldrat med de här två männen som ska mötas, de är helt olika. Men då tänkte jag också så här, fast man älskar ju ändå det. Jag tänkte på alla de här pojkvännerna man hade under just kanske den här tiden, eller alla de här pojkvännerna, men alltså någon kanske, som var så här 15-årig popkille som typ vet, bodde på Söder och hade gått runt kvarteret typ i sitt liv. Skulle möta min pappa som skulle så här, lära honom att sätta upp tält i trädgården. Alltså du vet, om man bara, exakt det tänkte jag på när jag såg den här filmen. Mm, så Meet the Parents är ju någonstans, alltså Robert De Niro blev lite typecastad för de här gammal quiet silent type möter unga neurotiker kanske.
Ja. Men det är också intressant, jag tänker hur den här genren av, eller den här typen av De Niro-filmer har blivit lite bespottade tidigare liksom. Och så, men nu han är bara tramsig nu liksom. Han kan inte vara allvarlig längre.
Mm.
De är ju, jag tycker han är väldigt rolig. Det är en styrka han har liksom.
Visst.
Det kanske är tramsigt, men det är kul.
Han har byggt upp ett kapital innan som gör att what if din svärfar är De Niro från Goodfellas.
Han har ett roligt ansikte.
Ja. Det blir roligt på en gång.
Det är väldigt
liksom.
Rörligt ansikte. Mm. Så det är,
Jag tror han kommer väldigt mycket och överraskar, trots att han är De Niro.
Hur mycket, är det
så
lite
för man
som...
har förknippat honom så mycket med så tunga dramatiska roller. Och så kommer han in och är... Fan, han är ju rolig liksom.
Ja,
och trots att efter 30 år av komedier så är man fortfarande överraskad. Liksom.
Ja.
Jag tänker på Schwarzeneggers komedier.
Ja, de är också bra.
Samma tanke. Wow, tänk om han skulle göra
det. Tänk om Schwarzenegger skulle ta hand om en förskola. Ja. Sign me.
för att han är till och med i liksom, vad heter den bodybuilding-filmen?
Pumping Iron.
Han är ju en rolig kille. Alltså, han är ju fruktansvärt humoristisk.
Men det finns en bild av att det här skulle kastrera dem på något sätt. De här seriösa, tuffa skådespelarna. Ja. Men det är typ...
Passa inte sin agent, bara, I go fag, you die.
Ja.
Den här filmen slår inte... Den slår Deep Blue Sea, den slår inte Wild Wild West. Wild Wild West kommer på 17:e plats och den här kommer på 23:e plats det året. Först, självklart, The bästa Matrix. Filmen, Star Wars Episode 1.
Oh,
The Phantom Menace. Matrix kommer som fyra efter sjätte sinnet är två av Toy Story 2. Det här är det året, så att det kan ha ändrats sen i när de går över till annat år att spela in. Men
vi måste gå till... frågan. Ah. Vi börjar på det hållet. Fanny Agazzi, håller den?
Alltså, så här. Jag...
Tar det som ett nej?
Oh. Jag vet inte. Jag tycker den här är en väldigt rolig film, men den är tråkigt att den kom precis efter Sopranos-premiären och den faller lite platt. I och med det. Men ja, vad fan. Som en lustig film, ja, den håller.
Jonas Ramberg, håller den?
Den håller.
Den håller. Vill alltså, du utveckla
Ja, men alltså, jag har ingen relation till Sopranos nästan. Nej. Så jag har inte den. Och den gör samma sak fast ytligare. Eller en sån bild.
Men du är ingen maffiafilmfan heller?
Nej.
Men trots det, det är bra betyg ändå.
Ja, men jag tycker jättemycket om De Niro i rollen. Och Billy Crystal är, ja, men han är ganska kul. Men han är ändå lite mer straight. Men upplever jag. Men det är en bra dynamik.
Ola Aurell, håller du?
Jag har ju klagat jättemycket så jag får väl säga nej. Men jag tycker att det är mycket som är bra med den. Och jag velade länge. Jag tyckte fram till slutet någonstans att ja, men sammantaget håller den kanske. Och så kände jag att nej, det är för mycket. Det är sådär, jag skulle rekommendera den till min mamma. För att hon skulle inte störa sig så mycket på det som är dåligt. Och så är det ändå roliga grejer som alla kan uppskatta. Och sen är det några grejer som är jättebra också. Men sammantaget så tycker jag inte riktigt om det.
Nej. Erik Broström, håller den?
Min stamp of approval betyder nästan ingenting i den podden, för jag säger alltid ja typ. Så att det kommer bli en chock när jag säger nej en vacker dag. Jag tycker den håller. Det enda som inte håller är svenska översättningen på titeln Analysera mera, vilket de fan i mig borde ångra att de inte sparade till uppföljaren. Analysera mera.
Analysera ännu mer.
Jajamän. Men ja, jag tycker den håller.
Ja. Jag tycker också den håller. För jag är av två anledningar, eller flera. Men dels att De Niro är så himla, alltså, man blir glad när han driver med sig själv på det här sättet. Billy Crystal är jätterolig. Det är tillräckligt många scener som är roliga och som man blir glad av.
Det känns som att de hade så kul när de spelade in den också.
Ja.
De hade nog jätteroligt.
Det tror jag också.
Jo.
Och dessutom, alltså, om jag flippar på tvn och den här dyker upp, då hänger jag kvar ett tag. För att det är inte så väldigt långt till nästa väldigt roliga scen.
Nej, just det. Mm.
Så absolut, den håller. Mm. Ja, alltså, har man en skön eftermiddag, en söndag eller någonting, då kan man lätt se den här och ha behållning av.
Ja.
När han säger you, är det en sån här referens att han skulle vara judisk? Liksom? Det finns en sån i Woody Allen när han går runt och är paranoid och tror att när någon sagt...
What did you eat?
Och så tror han att han har pekat ut att han är jude. Är det en sån undertext eller är det bara roligt att han...
Det kan det mycket väl vara.
På det, faktiskt.
Det kan det mycket väl vara. Men jag tror att det bara är som en sån maffiagubbe säger.
Men det finns
en sån. Jag har träffat en sån.
Han är så smart.
Han var en sån wannabe maffiagubbe. Jag träffade en brittisk en gubbe från London som hela tiden ville flika in att han hade mafia connections.
Okay.
Och han var så här, du vet, han förklarade hela tiden. De var så här, hey, where are you from? Och han var så här, I'm from London, but I'm Sicilian. Och hela tiden var så här, att han skulle flika in att han hade connections och att han, och han var trummis i ett rockband och han var så 55 eller någonting och han var där, och jag var så här, vad fan, varför vill han hela tiden så här, det är som att han vill imponera på mig och jag är 22, vad fan vill han? Och sen så här, pratade vi om maffia grejer och han var så här, let me ask you this. Nu gör jag någon typ av New York-dialekt.
Han var han bara, let's go to the trolley.
Nej, han var från södra London. Riktig working, riktig cockney. Men han var så här, who killed Kennedy? Och då hade jag precis läst en bok om Sam Giancana. Maffiaboss på typ 30-40-talet. Och där stod det om att de fick Kennedy mördad för, uh-huh. för hämnd för Joe Kennedy och hela Al Capone spritsmugglarbusinessen och sånt där. Och jag bara, Giancana family. Och han bara, oh! Oh, yo! Yo!
You got a gift, my friend.
You're sharp as a fucking razor. You're sharp as a fucking razor. Och sen kom min kompis in, hade varit någon annanstans, kom in och vi stod och hängde i baren. Och han började prata med honom och bara, your friend, sharp as a fucking razor. Så jag tror att det är en sån maffiagrej att liksom, du vet, bygga upp folk. Sånt
där. Och så älskar jag den där inandningen tungt genom näsan mellan bara, yo!
Yo.
Man tänker såhär, han har munnen full av pasta. Så att han kan liksom inte andas mellan.
You're
liksom,
good, yo.
You're good.
Ja. Men jag har minnet av att vi sa innan nyår att vi skulle ta A Few Good Men som nästa film. Stämmer det fortfarande?
Det kan vi absolut göra. Vi har inte bestämt om nästa film.
Ja, det är den som Martin kan alla replik från.
Ja, just det. Det känns som att jag väljer film hela tiden nu. Är det någon som har tänkt på någon film som...
Jonas, har du kanske...
Om ni inte har något, alltså, släng fram förslag.
Alltså,
om vi inte har något direkt så tar vi A Few Good Men.
Jag har lite inställd på den. Det finns en sån här YouTube-länk till den filmen också som jag tar i nästa avsnitt.
Okay.
Oj, vej, vad spännande.
Ja, bra. Mm. Ja, så, nästa film blir A Few Good Men med typ alla Hollywoodstjärnor i hela branschen.
Ja, visst.
De är väldigt många. Och,
Kevin Bacon.
Manus av Aaron Sorkin.
Paul Cooks.
Och regi Rob Reiner, tror jag.
Ja, det är det. Just stämmer. Det. Ja.
Från 1991.
Yes.
Och så säger vi tack för idag. Fan vad kul det var.
Ja, det var jätteroligt.
Hej då.
Hej.